When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Toppenjakt. Den tionde installationen av detta konstprojekt som vi har initierat för att sprida ljus över den manliga strukturen. Jag skojar bara. Idag är jag med mig Lars och Pang Anders. Hur är läget?
Hej.
Tjena. Tja.
Det är jättebra. Superbra. Det är måndag.
Gud vad härligt att höra. Har ni jagat något?
Nej. Inte något.
Nej.
Vi jagar inte längre. Vi spelar bara in podd.
Nej.
Ja.
Har ni slutat jaga?
Nej. Vi jagar dygnet på för lite sömn. Det är väl mest där man jagar nu för tiden.
Nej, men...
Varför har du sovit lite?
Ja, det är väl vanliga livspusslet, tänker jag. Som det är nu.
Ja. Jag känner mig också liksom... Jag känner mig typ lite utbränd.
Ja, du skrev det igår i chatten. Det är ingen bra, Kalle. Och att det här... Nej. Vi har ju som vårt interna skämt att vi missar alla dagar och blandar ihop det. Det är väl ett varningstecken, Kalle.
Ja, jag har så jävla svårt att få in grejer som vanligtvis bara brukar vara i huvudet. Alltså typ så man gör upp, vi ses då och då så här. Det har liksom börjat försvinna. Det tycker jag känns läskigt.
Men, ja, men det är väl ganska tydliga tecken. Jag har ju en fru som har varit utbränd och folk jag känner, kompisar, nära kompisar. Och många säger ju att just när man börjar tappa kortminnet, närminnet, datum och hämta grejer och liksom sånt där brukar kunna vara varningssignaler.
Ja, du får passa det där. Jag tycker det är svårt att läsa av er, för ni är ju fruktansvärt. Ni har ju varit sista tiden allihopa riktigt katastrofala på datum. Vi har ju försökt styra upp någonting här. Ett tag tror jag att ni skämtar liksom. Men är det då på onsdagen? Nej, det var på måndag. Vilket datum är måndag? Alltså, vi har ju hållit på en månad och ni har fortfarande inte fått koll på 4, 5, 6 maj liksom.
Du menar som bäverjakten ungefär, som inte...
Ja, alltså.
Ja, precis, det var ju så det började. Vi skulle åka och jaga bäver i Dalarna. Jag hade fått för mig att det var söndag till måndag. Det var fredag till söndag. Och alltså, det tycker jag var liksom den första så här, varningsklockan för mig. Att jag fattar inte vad jag hade fått det där för söndag till måndag ifrån. Det var att jag hade önskat det från början, men sen har det varit jättetydligt att det var inte då, men... Ja, så var det. Men också det här med de här datumen du pratar om nu, Wiklund, det är att vi ska försöka ses nästa vecka ju.
Jo, vi håller ju på att rodda en bockjakt och lite grisjakt ju. Men det är ju mycket att styra upp med datum och när sker vad sker när och coronanpassat och vart bor vi och hur bor ni och hur bor vi och... så att, men där har jag ju liksom försökt hålla koll på det där och jag vet inte riktigt vad ni har hållit på med, men jag har ju varit riktigt dåliga på datumen alltså.
Men, ja, men vi har ju hållit på och roddat med den här podden och YouTube-kanalen och alla olika samarbeten och, så vi får dela upp ansvaret för vi har olika ansvarsområden. Du är datumansvarig.
Ja, man kan känna sig så här tjatig, förstår du, att man är, vad fan är det för jävla tråkig jävel? Jag bara, men har ni gjort det här nu? Har ni gjort det där? Har du, alltså, då är det som att jag håller på att tjata på er. Förstår ni att jag kan känna mig tjatig som en tjatig kärring liksom, eller gubbe?
Ja, men det, alltså, det kanske du känner, men då får du bara fråga oss. Och då säger jag, det är toppen. Alltså, det är jättebra,
det är jättebra att du tjatar.
Ja, vad bra.
Fortsätt tjata, fortsätt vara den du är.
Vi är ju inne på någonting nu som vi har fått många frågor om. Och det är det här med att vara medelålders man och underhålla sina relationer.
Mm.
Alltså att ha kompisar när man börjar komma upp i åren som vi. Som vi. För jag tycker att det där är liksom, det är just, det måste man ju aktivt hålla på med som man. Det måste man väl som kvinna också. Nu vet jag inte riktigt hur... Det är kanske dumt att dela upp det sådär också. Men i alla fall, för mig och mina kompisar så verkar det som att om man inte passar sig så hörs man kanske inte så ofta. Och som du nu känner att du är tjatig och så pratar man inte om det och så blir man isär och såhär. Liksom, hur tänker ni kring det där?
Ja, men jag håller med dig, för att det är konstigt att man ska dela upp det i manlig vänskap och kvinnlig vänskap. Men så här, jag tänker ändå att de kvinnor har kommit så sjukt mycket längre i sina vänskapsrelationer än vad vi män har gjort på något sätt. Alltså att vi har ju haft en tendens till att behöva binda upp det på någonting egentligen. Alltså nu har vi ju som jakten, och då är det som, vi pratar ju 50% jakt liksom.
Just det.
Men vi, jag tycker vi har glidit ifrån det där lite, att vi ändå har utvecklat den och ja, men jag tror att det finns några så stött, som jag tror stött stenar liksom i vänskapen. Det är ju dels att man vågar på något sätt investera i den, som i alla relationer, men där kanske man har haft sina brister genom åren liksom.
Och hur menar du då? Vad betyder
det? Att man det låter som en klyscha nu, men att man ger mer av sig själv. Liksom att man vågar prata om saker som man, eller vågar, men att det finns liksom en tillit, att man vågar ge sig hän till relation, liksom kompisrelationer.
Menar du att, alltså att man öppnar sig och visar sina fula sidor och sådär? Är det
ja, men det är också här, olika, alltså saker som har hänt, eller jobbiga saker eller roliga saker, att man aktivt måste som... Ja, men allt ifrån att man måste höra av sig också. Mm. Alltså man måste ju ringa eller skicka sms. Alltså, kanske man egentligen inte har någonting att säga, men att man ändå vårdar den eller liksom vattnar på relationen lite grann. För det har man ju haft, eller jag har haft det, och det känns ju svintråkigt att man har tappat relationer på grund av att det har varit typ envägskommunikation. Liksom. Jag har ringt. Och så bara, vad fan, till och med sagt så här, du ringer ju aldrig mig. Så bara, nej, det är för dåligt. Och sen pågår det ett halvår till. Och sen, men då ledsnar man ju till slut. Liksom.
Ja. Och jag tror också att det finns något med det där, alltså typ man får frågan i ett sms här, hur läget?
Ja.
Och det tycker jag vi är ganska duktiga på. I alla fall, alltså du gör ju det, Anders. Det är ju jättehärligt med dig. Att man får ju ibland sms här, hur är det? Och då... Ja. Då jag tänker att den där grejen att då faktiskt svara hur det är och inte bara säga bra och gå vidare, det är ju också att investera eller att ge liksom. Men och det är ju också en investering i någonting. När man säger investering så menar man att man ska få tillbaka någonting, och det får man ju som fan om man faktiskt formulerar hur det är. För i alla fall jag kan om jag inte svarar faktiskt hur det är på det sms:et, då kan jag gå liksom veckor utan att på riktigt formulera hur det är för mig. Då är det liksom till nästa gång jag ska gå på terapi, som jag gör var tredje vecka. Och det tycker jag man ska utnyttja, de där chanserna att säga hur man har det. Eller. Det behöver inte bara vara att man har det dåligt, alltså, för guds skull. Det kan ju också vara att man har det bra. Men då är det ju den där klassiken att man övar sig på att känna tacksamhet. Och...
Men så är det.
Men det tycker jag är fint i vår grupp, att när vi frågar någon hur det är så frågar man för att man bryr sig. Och då får man också ett öppet svar tillbaka. Det tycker jag är svinhärligt. Och så som ni båda är inne på, att om man liksom själv berättar hur det är. För livet är ju upp och ner. Och beroende på vart man är. Om man berättar hur det är så får man ju både stöttning och hjälp. Och ja, dela härligheterna tillsammans.
Ja, men inte släta över sådär. Alltså, som jag kände att jag gjorde lite det igår när jag skrev det där, att jag hade liksom svårt att fatta vilka som skulle komma hit på Valborg och elda och sådär. Så bara, jag är lite utbränd och så då skriver ni om, så här, är omtänksamma. Då är det som att jag ändå ska försöka släta över lite för mig själv och såhär, ja, det är inte så farligt så här. Men att man kan göra den där övningen och vara noga med att säga till varandra så här, att man vill att man ska göra den övningen så här, att säga på riktigt liksom.
Jo, ja, det är svinviktigt, och fråga inte om du inte orkar. ta svaret.
Jag, alltså, jag tycker också det är härligt. Nu är det säkert ingen skillnad på manlig eller kvinnlig vänskap. Men ibland hinner man ju inte höras så mycket av olika anledningar. Men jag upplever i alla fall att även om de nära fina vänner man har, även om man inte har hört på länge, men när man väl hörs av och tar igen, så är det som precis som det lämnar, även om det gamla barndomsvänner och sånt där. Så tycker jag att det är så härligt. Alla är sig själv. Ingen har liksom, nu är vi ju övre medelåldern, tänker jag säga. Men jag tycker det känns så tryggt att ens vänner alltid är där, även om man inte hörs varje dag. Vissa hörs man ju med, vissa är liksom lite säsongsbetonade och sånt där, men att ens vänner alltid är där och är de samma.
Ja, men det där tycker jag, det där tycker jag liksom är lite olika från relation till relation också. Ja. Alltså så har jag med min kompis Magnus Pelver då, alltså han som inte sköt älgtjuren för Nadja, som jag pratade om i förra avsnittet. Han som är rädd skott. Ja, men vi har ju känt varandra sen vi var 12-13 typ. Och där är det verkligen så här att det bara är. Alltså det kommer aldrig, vi har alltid varandra. Vi kan inte höras ett tag och sen så ses vi och då är allt precis som vanligt liksom. Mm. Men jag tror att man behöver att det är tiden i det där som gör att man, så att man har varit med om att det har, att man kanske har glidit isär lite och sen helt tillbaka till varandra, så att man är van vid de där dynamiken i relationen, vad ska man säga. Mm.
Men jag tycker att det är skillnad jag tycker att det är skillnad på nya vänskaper och de här vänskaperna som har blivit, vad ska man kalla dem, de äldre som har blivit av för att man har blivit sammanförda på något sätt nästan. Mm. Alltså man har gått skolan ihop, man har spelat någon idrott ihop när man var liten och sen har man liksom byggt vidare på det. Den är ju inte lika, den behöver man inte underhålla lika mycket kan jag tycka, för den, där har man något annat att bygga upp, alltså man har en sån lång historia att bygga upp relationen på, så att den finns alltid där liksom. Jag har ju en kompis också, Christian, som jag liksom känt sedan jag var 10 år liksom. Och vi hörs ju då och då. Men den är ju alltid beständig liksom. Mm. Medans nya vänner som man har fått när man har blivit lite äldre är ju, vad ska man säga, inte mer komplicerat. Men det kräver mer av en. Kanske av, alltså underhålla dem och, jag vet inte, man kanske har blivit också mera kräsen liksom.
Mm.
Jag och Lars hade ju en kompis som hette Sebban som tyvärr gick bort i en hjärntumör för några år sedan, och jag och han hade ju alltid den här diskussionen om, jag hävdade att det var svårare att hitta vänner när man blev äldre än, ja, och han hävdade tvärtom liksom, och jag vet inte, jag har nog faktiskt fel där, för jag har ju hittat jättemycket bra vänner.
Jag är på Sebbans sida där.
Jo, jag är helt själv i det här.
Jag håller med dig, Wiklund, där. För jag tycker liksom att livet när man är ung, det lämpar sig mycket bättre att träffa nya människor. Livet när man är gammal, det är ju mer typ som, alltså, som att man sitter i husarrest.
Men jag tycker kvaliteten på vänner, om vi nu ska formulera det så. Kvaliteten på vännerna, kanske också för att man själv är tryggare, i alla fall jag, ju äldre jag blivit. Kvaliteten på vänner man träffar är mycket högre än liksom kvantiteten på vänner när man var ung.
Mm. Ja, men, och när det gäller det att investera så, jag gjorde en grej igår som jag var så här lite smögnöjd över. Vi har en gemensam kompis som heter Landin som vi jagar med också. Och jag vet att han har hållit på som fan och kämpat med att bryta ett nytt trädgårdsland. Och grävt dit gödsel och kört med jordfräs och eldat gräset. Och, alltså, han har verkligen kämpat med det där. Och då tänkte jag så här, fan, det där, när man håller på att kämpa så här, då kan man ibland behöva höra liksom, att man har varit duktig. Så då smsade jag honom att jag var liksom stolt över hur hårt han hade kämpat. Jag visste det och att jag tyckte det var så jävla coolt. Och så här. Och då, så där tänker jag, så vill jag underhålla mina relationer också. Att jag försöker se liksom mina kompisar. Vi har inte vi är inte riktigt så tajta så att vi hörs inte varje dag eller så där, men
jättefint.
Jag tänker att det är så jävla värt att göra sådana där grejer.
Och jag vet inte vad vi ska tycka om det här eller vad jag ska tycka om det här, men jag måste säga att liksom i den tidsperiod vi lever i nu, alla digitala kommunikationsmedel som vi har, alla WhatsApp-grupper eller SMS eller vad det underlättar ju, tycker jag. Både att lyssna på varandra och hålla kontakten och ge beröm och öppna sig. Och, ja, jag tycker att det är ju ett inte ett hjälpmedel, men det gör att man kan vårda relationen mycket bättre.
Och så här, ha en podcast är också det är väldigt bra. Också
ja, men det är ju fan fantastiskt. Alltså. Ja, men och sen också kanske att uppleva grejer ihop. Mm. Bra och dåliga grejer stärker ju också relationen liksom, ja. Och vänskapen. Alltså det tycker jag är viktigt att poängtera på något sätt, att man måste uppleva grejer ihop också för att det ska ha någonting att alltså bygga på.
Men om man lyssnar på det här och tänker så här, fan, vad är tipset, hur gör man för att träffa nya poler när man är man och över 30? Det är som en Amelia Adamo.
Alltså nu har vi ja, men tipset är väl att man ändå på något sätt, även om man tittar på oss, så är ju vi ganska olika som personer allihopa, men vi har en gemensam, eller flera gemensamma saker som vi ändå är lika på, men man måste på något sätt, man kan inte träffa folk som är totalt olika än.
Nej.
Men man ska heller inte bara, tycker jag, mitt relationstips, kompistips, träffa och hänga med folk som är exakt som en själv. Utan att men då skulle jag säga att jag skulle söka upp någonting som jag är intresserad av. Och där någonstans träffa folk som är intresserade av samma sak. Att, ja, det kan ju vara idrott, jakt, det fan vet jag, bokcirkel, matlagning, jag vet inte. Men någonting sånt, och sen därifrån börja leta och känna efter. Men det måste ju kännas, alltså man får inte vara, man kan inte gå, man måste ju vara lite kräsen också, tycker jag.
Jag har en grej som jag brukar säga till Glenn, alltså min 16-åring som min äldsta son. Och det är så här att livet blir det som man lägger tid på. Alltså om man bara sitter och spelar till exempel, som är vår konflikt då blir det bara sitta och spela, då blir det liksom det som går bra för en. Lägger man jättemycket tid på skolan, då går skolan bra. Lägger man jättemycket tid på våra sina relationer, då blir relationerna bra. Och så är det ju verkligen, tycker jag. Alltså, om man inte tränar, om man inte lägger tid på att träna, då kommer man inte att komma i form.
Precis. Jag säger samma till mina barn. Jag säger alltid till dem att man blir bra på det man tränar.
Ja, exakt. Och då till exempel skulle det kunna vara då, alltså, att man lägger tid på sina relationer, att man är noga med det.
Jag håller ju med dig, Wiklund, där gemensamma intressen förenar. Det tycker jag i mitt liv har verkligen gett fina vänner. Men sen ett annat bra tips är ju vänners vänner. Om man har en väldigt bra vän, dens vänner kan ju bli dina vänner. Så har det varit för mig många gånger i livet. Och då har man ju också som, ta en jobbreferens tänkte jag säga, men då har man ju redan en bra referens där. Om Wiklund är med de här, säger vi, så bör ju de inte vara jätteolik både Wiklund eller mig i sitt beteende eller som människor.
Nej.
Så där tycker jag att jättebra. Jag känner och blir mycket kompisar som är vänners vänner.
Alltså vi har ju träffat så, Lars.
Ja, jag menar precis. Det är ju ett jättebra exempel.
Och du och jag, Lars, träffades ju så. Men där är ju passelsen lite att det kan vara känsligt för den där vännen. Att om den helt plötsligt börjar bli bortvald. Men man ska inte gråta ner sig för mycket.
Och det tänker man ju förbi det här, att vi inte kan leka tre.
Nej. Ja, men då får man väl bara tänka att om man pratar om det, alltså att kommunicera kring det väl. Alltså som när du frågar om vi tycker att du är tjatig, så då kan vi säga ärligt. Då kan vi lägga det bakom oss sen. Då behöver vi liksom inte hålla på att gå och tänka på det.
Och sen mässar jag dig, Kalle. Fan vad han tjatar.
Bakom ryggen, ja, för fan.
Nej, men det är väl en balansgång, tycker jag, lite grann mellan... Jag måste resa mig upp, fan knäna. Balansgång mellan att ta den personen på det sättet den är, liksom med olikheter och allting, och att säga ifrån eller säga vad man stör sig på och liksom att vara ärlig. Förstår ni vad jag menar? Att man kan som inte... Man kan inte begära att alla ska vara perfekta liksom, men man kan heller inte ta hur mycket, alltså stör man sig för mycket på något så måste man ta det. Och där tycker jag ändå att vi också är ganska, ska slå oss lite för brösten, men bra på liksom, vad fan det där var risigt liksom gjort, så där kan du inte säga liksom, eller samtidigt som vi ändå tar varandras omfamna olikheterna.
Just det. Men det är väl också lite att ni, alltså vissa av oss i vårt gäng kommer från en kultur på jobbet som är väldigt feedbackig. Och det är ju en jävla styrka. Alltså ja. det tycker jag är coolt.
En annan grej som jag tycker är jättehärligt som jag har, det är träning.
Mm.
Träning har jag ju fått må bra givetvis. Men det är också så, vi är som ett ganska härligt tajt träningsgäng. Men egentligen, det hela syftet då, som vi alltid pratar om, det är ju att det är som en ungdomsgård för vuxna.
Mm.
Oftast tränar vi på kvällen. Och då får vi summera dagen och prata och lufta för varandra. Och liksom, ja, ibland blir det inte jättehård träning heller, utan mer, det uppfyller så mycket att bara få träffas. Och har man haft en tuff dag på jobbet så kan man nästan längta. Fan vad skönt, få åka och träffa grabbarna ikväll och surra lite och bli lite trött. Det tycker jag är superhärligt.
Fan, jag tränar själv i 10 år.
men så är du stark också, då har du inte suttit och snackat 45 minuter.
Exakt, jag har inte snackat så mycket, tränar istället.
Nej, men något sånt. Jag vet inte om de har varit något klokare på det där.
Ska vi sammanfatta det som att, liksom, att relationer kräver jobb? Ja. Och det gäller framförallt nya relationer. Och om vi ska knyta det till jakt, så om man jagar med någon som man tycker är kul, då det kan ju vara så att ni båda går och väntar på att den andra ska höra av sig, alltså som en tonårskärlek.
Ja.
Så var den som sträcker ut en hand.
Ja, men våga på något sätt, tror jag. Våga chansa på att det här kan nog bli bra. Det här verkar vara en härlig snubbe. Och sen är den inte en härlig snubbe. Nej, men okej, jag hade fel. Det där klickar vi inte alls.
Och så vårda den året runt, så att det inte bara blir, om det är en jaktvän, det blir bara en vecka på älgjakten. Det är bara då man hörs av och är vänner och kul. Och sen tar du ett år till nästa gång, utan hela tiden.
Ja, vad bra. Vad fint, hörni.
Ja. Jättebra.
Apropå härliga killar, så har det ju den här veckan varit en stor vecka för oss bakom Instagramkontot snabela toppenjakt och podcaster också. Därför att två av våra stora idoler har ju gått ut offentligt med att de har lyssnat på vår podd. Och det är ju då Rasmus Boström, björnjägaren från, var kommer han ifrån?
Värmland, bor han i Värmland, va?
Älvdalen
där.
Och sen Ulf Lindroth. Det måste ni alla veta vem det är, va?
Peter starke man.
Superkul att de har lyssnat på vår podd och tycker den är bra och sådär. Men jag tänkte vi kunde prata lite om vad det är som gör att vi tycker att de är härliga. För jaktvärlden är ju fylld av förebilder på olika sätt. Men det är ju som att vi är överens om att det här är två stycken förebilder som vi ser upp till. Vad är det som gör Ulf Lindroth så bra?
Ja, men är det inte lite att de är ju, försöker inte vara creddiga, om man säger så. Alltså, plus att det är två, ska vi kalla dem äldre män, får man göra det? Gubbar? Nej, inte gubbar. Men det är ju, de sitter ju inne med något sånt fruktansvärt stort storkukslugn inom jakten, att de inte ens lägger ut, att de kan lägga ut en dålig bild på Instagram och ändå så är man där och tittar vad han skriver. Alltså, hade det varit någon annan hade man ju sagt, hur fan kan du, alltså den här bilden säger inte någonting. Så ser man att det är typ Rasmus eller Ulf, då bara, fan, ja, vad det här är. Men, alltså det är ju lite så här att det blir credit för att de dels sitter inne med en jävels kunskap inom sina olika, de är ju ganska, två ganska olika jägare.
Mm. Ska vi berätta lite, för de som inte vet vilka det är då, så berätta lite mer om dem. Vem är Ulf Lindroth?
Lars, du kan ju berätta, du är ju duktig på sånt.
Jag vet inte rätt med att berätta, men Ulf har väl jagat sedan barnsben, och om inte han var uppvuxen i, nu killgissar vi igen, i Jämtland och sånt där. Man har ju jagat med träskällare och toppfågeljakt och är väl känd för sitt rävlockande och ja, men all jakt. Nu är han väl på svensk jakt, tror jag. Gör mycket tester och gillar utrustning och sånt där. Om vi tar börjar med Ulf då som exempel, så precis som du säger, Anders, så jag har ju lärt mig jättemycket i mitt eget jakt av att titta på Ulfs filmer och läsa artiklar och sånt han skriver. För han är ju verkligen en kunskapsbank. Sen gillar jag jättemycket både Rasmus och Ulf, att de faktiskt säger vad de tycker. Även om det går lite mot strömmen. Jag tycker idag mycket information som man hämtar, oavsett vad det är för ämne, så är det man kan göra så här och man kan göra så här och liksom, det är lite så här gör man. För det har jag provat i 40 år. Men att man vågar säga, det tycker jag är jättebra.
Ja. Men är det inte också en grej med de, liksom båda två de här gubbarna, att de faktiskt jagar jävligt mycket?
Ja.
Och, alltså, och det känns också som att de jagar på ett sätt som... ja, men alltså, jag följer ju Ulf på Instagram, och det är mycket att han är själv ute någonstans, långt åt helvete i en liten stuga med sina hundar. Så det känns ju väldigt liksom genuint.
Ja, men visst, han har ju varit själv uppe i den där stugan, om jag fattar rätt, i typ 2 månader nu eller något.
Ja, ja.
Bara där någonstans, och då tar han ändå tid att lyssna på en podd och lägger ut att han lyssnar på podd.
Ja. Men man undrar lite på vem fru Lindroth är. Om det finns en sån.
Ja, men det, ja, hon är väl en drömfru, eller så finns hon inte.
Hon är väldigt förstående.
Ja.
För att vi inte bara ska killgissa, så får vi väl ta med både Ulf och Rasmus i något poddavsnitt.
Ja, kul.
Kan de ju mer berätta om sig själv än att vi gissar.
Vi har ju också gett dig, Lars, när du fyller 40, att du ska få åka och jaga med Ulf. Det skett sig på grund av corona, gissar jag, men...
Ja, men precis. Dels var det fullt hektiskt och så var det corona och sådär. Så jag tänkte att jag ska återuppta det där kanske nu om det lugnar sig till vintern.
Ja, ja, kul. Men, och Rasmus Boström då? Det är, jag vet inte jättemycket, men han är ju en björn, han jagar ju björn mycket.
Ja, men han måste ju vara björnjägarnas björnjägare. Alltså, tänker jag, eller?
I Sverige. Ja, men exakt. Ja. Vad har han för hundar?
Han har inte annat plott. Hundar, vad är det?
Jo, men exakt, han har inte ställande hundar som jag, men nej.
Ja, men han också, jag vet inte, jag blir bara som imponerad av dem, att alltså han lägger något gruslass, han står och så här skottar och lyssnar peltor och kåper på, alltså det är ju inte en BMW med handsfree han sitter och lyssnar på toppenjakt, utan han står med någon peltor, kåper, någon spade och liksom, skottar grus. Liksom.
Just det, och lägger upp när han ska rensa hundgårdarna på bajs efter vintern och så här.
Ja,
och det är ju inte Audi Q7 på väg till godsjakt direkt.
Nej,
precis. Och som du var inne på, Wiklund, att Rasmus har väl ish 200 jaktdagar på ett år. Men det är inte det syns ju inte. För att han har sånt lugn. Han behöver inte stå och fronta björnskallar liksom, 100 bilder på Instagram, utan han är sig själv. Trygg i sig själv.
Ja, han är ju de är ju allt annat än vad Pang Anders och Kalle Wahlström är.
Jag tänkte vi ska komma in på det. För att de här är ju då jaktförebilder för oss, kan man väl säga. Och vi hamnade ju lite som i hetluften för ett par veckor sedan, eller jag, när jag la ut den här bilden på en par av min gråhund med en forste, och det blev ramaskri från vissa håll. Och man får ju ofta det där att man har massa följare, då är man en förebild och sådär. Tänker ni någonting på att ni håller på att bli förebilder inom jakt? För unga killar kanske?
Nej, det skulle jag inte säga att jag skulle vara en förebild. Jag tänker ibland så här att vi verkar ju vara lite så här inspirationskällor, eller vad man ska kalla. För det är många som skriver, vi är så inspirerade, nu hade någon tagit jägarexamen och nu har någon gjort det på grund av att vi har hört det i podden. Och vi får ju mycket sånt, och det är ju svinkul. Men nej, jag ser mig inte som en förebild. Det kanske är mer en skyddsmekanism också. Det är inte.
och jag... tycker att det är svinhärlig med den här. Jag ser inte heller mig som en förebild. Men jag blir ju jätteglad faktiskt när fysiska personer kommer fram och säger shit, vad inspirerande. Eller lyssnat på podden. Eller men, gud vad kul.
Förlåt, för att avbryta det här. Men det är väl inte upp till er att säga om ni är förebild eller inte. Det är väl om folk har er som förebilder, så är ni ju det. Jag tror att ni kan utgå från att ni är det båda två. Och det jag undrar över, det jag vill att ni ska liksom fundera kring, är vad det betyder för er. Alltså, förändrar det hur ni tänker?
Ja, men jag vill inte att det ska vara så. Men jag tror att man har börjat fundera lite mer på vad man... Nu när vi liksom har växt lite och blivit större än vad vi var från början liksom, på toppenjakt, så tror jag man tänker efter lite mer vad jag lägger ut. Eller om, vilket jag egentligen inte vill, men det är omedvetet så liksom... kanske, jag vill inte bli liksom att de ska putsa i kanterna på mig, men jag tror att det blir lite så ändå.
Mm. Mm. Jag tänker också att jag har jobbat på ganska länge och liksom haft så här folk som hör av sig och ja, men fråga grejer och sådär om träning och jag tänker att det handlar mer om hur att jag försöker leva mitt liv på ett sätt som gör att det att jag kan stå för det liksom.
Mm.
Sen håller ju inte allt för delning såklart. Alltså typ om jag och Britta bråkar eller jag ledsnar på barnen eller alltså det håller ju inte för det håller inte för att dela med sig och det är inget jag är stolt över, men att man försöker att jag försöker tänka så här, typ att man vill vara en sån som ja men som en cowboy liksom som lever som de lär.
Jo. Ja, men jag tror att vi är ganska duktiga på att inte hålla på och putsa till nej, det... på gott och ont, men samtidigt så ja, jag kan tycka det är svårt så här, att man lägger ut något skämtsamt till exempel kan ju vara svårt att fatta de det här eller fatta de inte, fatta 10% skämtet och 90% inte, då kanske man inte, då får man väl börja tänka att man kanske inte ska lägga ut det. Jag la ju ut något där apropå det, la ju ut något så här från en jakttidning där jag hade själv skrivit till pang framför Anders, så när jag la ut det där.
Mm, mm. Kul.
500 hundar, jag vet inte, och det var så jävla kul faktiskt här i efterhand, men jag bara stod där.
Alltså 800 där. Rovvilt skjutna av Anders, och så skrev du
ja,
pang.
Ja, så skrev jag pang så här jättefullt innan. Och det var ju som ganska många som var härligt och så här klappa och alltså jag tänkte så här, det här nej, men måste jag gå ut och skriva, det här var ju ett skämt, det här är ju någon helt annan Anders som har några jättebra hundar som säkert, men ibland blir det ju som fel, men där tänkte jag att det här var ju solklart att jag där har skrivit lite där själv.
Med liksom. Fingret med lila text på en jacka.
Ja, ja, nej men såna grejer, men ja. Fan, jag har aldrig riktigt tänkt att det är förebilder. Nu blir det ju jättemycket press.
Nej, men vi har ju varit inne på det förut. Jag tycker det är härligt att vi delar ju exakt avskalat vem vi är. När det går bra, när det går dåligt. Hela den biten. Vi visar ju allt. Om man hade varit tvärsom då, så hade vi ju bara putsat allting som vi lagt ut. Bara när det går bra, och tänker jag. Både i, som människa och jakt.
Ja, men fy fan vad tråkigt det skulle vara.
Eller hur?
Men och sen
det finns ju sådana konton också.
Jo. Och där är ju varken, om vi nu ska återgå till Rasmus och Ulf, så putsar ju inte de, känns det som. Utan det, jag tycker det är ganska mycket nu att det har gått åt helvete för Ulf på, ja. På rävjakten till exempel. Ja. Det verkar inte ha gått superbra. Men det finns säkert anledning till det. Men han döljer ju inte att det går dåligt heller.
Nej, hörni, ja. Ska vi prata lite vapen istället eller?
Det kan vi göra.
Jag är lite sugen på att köpa en 22a.
Mm.
För att jag behöver det i ja, men dels för att typ så här avliva får, men också så tänker jag att jag vill liksom komma iväg och jaga ripa igen och sådär. Och min fråga till framförallt du Lars, du har ju en 22a som skjuter väldigt bra.
Mm.
Berätta om den.
Ja, jag har ju en 22 long rifle växelsatsen till Blaser R8. Pang Anders la ett avsnitt på YouTube om det, om man vill säga.
Just det.
Den skjuter jättebra. Och nu ska du få höra varför. Jag fick ärva, för länge sedan fick jag ärva en 22 Hornet som jag började jaga. Jag sköt min första tjäda med den och började jaga med den.
Jag vet inte vad skillnaden är på de här. Du måste säga det till mig då.
Ja, jag är fel egentligen på kalibra, men Hornet är lite grövre.
Okej, okay. De här som ser ut som små leksaksskott, det är 22 lång, eller?
Ja, LR, lång.
LR.
Och så finns det 22 Magnum och så finns det, ja det finns massa olika kalibrar. Men det här var i alla fall en Hornet. Och den sköt, en sak, och den sköt lite sådär, så han fick ärva den av min svärmors... man som tyvärr inte är i livet, Henry. Så det var jättefint av honom. Han lärde mig mycket om jakt också. Så det var det jag är tacksam för. Den var jag tvungen att handladda till.
Mm-hmm.
För att den skulle gå bra. Men sen pallade jag inte. Jag hade inte tid att handladda. Och den var mäckigt med den där. Bland klickan och sånt där. Så då gjorde jag mig av med den. Och sen...
Får jag byta in där bara? Vad är analysen av det? Varför sköt den bra när du handladdade och inte när du köpte ammunition?
Jag vet, 22 kan ju vara en sån kaliber som är lite känslig för att det är rätt data in.
Uh-huh.
Och 22 Hornet, just det, att köpa ammunition finns det inte jättemycket. Det finns 2 eller 3 märken som man kan köpa färdigt. Och jag provade alla märken och ingen gick bra. Men Henry hade laddat en ladddata som faktiskt gick bra i den bössan. Men sen började den också strula. Jag har varit lite less på att det var en enpetare. För den var som bäddat in en plastskena för att kunna mata in.
Mm.
Som är mest mäckes. Gjorde jag med den. Och då hade jag en 22 Anschutz som... den sköt helt okej. Okay, men magget strulade lite. Men framförallt att jag bytte den. Den var liksom en hel gammal träkolv. Som ser så här förnissad ut. Blanklackad. Och rent praktiskt när man jagar på vintern. Så är det jättehalkigt. Jag är superallergisk mot halkiga vapen och halkiga grejer.
Mm-hmm. Mm.
Och då tänkte jag. Men jag har ju ändå en jättefin glaser som jag nu har införskaffat med. Så varför inte prova? Och lite min filosofi är att man kan läsa sig till jättemycket på forum och sånt där, men liksom, det finns bara ett sätt att veta om det passar dig, och det är att prova.
Mm.
Jag provade den här, jag köpte den och jättenöjd, den skjuter sjukt bra.
Ja, men du sköt först på 100 meter och...
Ja, jag sköt in den på, det var liksom 38 klick.
Man, det låter helt sjukt att den skjuter bra på 100 meter och en 22 alltså.
Ja, jag är mega imponerad av den. Och då har jag liksom ett vapen som är dessutom är van att jaga med övre tid. Så jag byter pipa, som vilket går väldigt fort. Jag kan ha ett snabbfäste, sätta dit det siktet jag behöver då. Och så liksom, ja, det känns hur kul som helst.
Men för en anledning till att köpa 22 också, det är ju att det är bra att öva med. För att ammunitionen är billig och ingen rekyl och sådär.
Ja.
Och om det då är samma vapen, då är ju den övningen är ju sjukt överförbar på klass 1 skott sen.
Precis, jag tror därför tickas, vad heter de då, T1X eller något sånt där. När de kom att man kunde byta mellan, då var det ju, då boostade ju marknaden jättemycket och blev superpopulärt. Att du har det så du kan ligga öva och träna mycket och jaga med, men sen har du ju liksom ditt vapen som du är van till, vanlig annan kaliber.
Just det. Men för jag har liksom, jag slits lite mellan att välja ett sånt, alltså ett full size, som känns som en klass 1 bössa men som är en 22a, som antagligen då är väldigt bra för att jaga ripa till exempel, kan skjuta på långt håll och sådär. Jag slits mellan det och att köpa något sånt där som, ja men ni vet, som en amerikansk pojke får när han fyller 9.
Ja.
Ja.
Alltså något sånt där slit och släng, hittepå vapen som är mer här hemma på gården, och ja, men barnen kan skjuta mer och jag kan avliva får mer och jag kan...
Men du måste ju tänka lite så här, hur ofta... Du har ju jagat med 22 när vi var och jagade ripa, du och jag.
Mm.
Vilket, det var ju en av de härligaste jakter man har varit på nästan. Det var ju så... Ja, mycket härliga grejer. Men i alla fall, det är ju inte jätteofta du kommer jaga med 22.
Ja, det är 4 år sedan, väl?
Ja, alltså okej, okay, ja, om du åker upp...
6 år sedan.
Ja, 6 år sedan. Åker upp och jagar ripa en gång per år. Mm. Det är då du använder 22an i jaktmässigt.
Mm.
Då skulle du kunna låna en, eller liksom...
Mm.
Om du vill... Nej, men jag bara tänker att det, du behöver inte lägga ner... Jag skulle inte lagt ner jättemycket pengar på en 22 och jaga med den möjligen var fjärde år. Liksom.
Nej, ja, men det är det där med övningsskotten då som talar för att köpa ett
Jo, men då kan du ju köpa någon billigare variant. Behöver inte köpa en blaser som Lars gör liksom.
Nej. Jag tänker bara att det är mer överförbart då till klass 1 vapnet om det är ett lite mer en rejäl 22.
Ja.
Mm. Full size stock liksom.
Jag har ju då provat hela registret, tänkte jag säga.
Ja.
Och skulle jag rekommendera, så skulle jag faktiskt rekommendera att köp ett rejälare. Alltså.
Men fan, det säger ni olika ju.
Mm. Ja, men jag skulle, och sen nu om Glenn tar jägarexamen, du kan jaga hare eller vissla på järpare eller liksom, det är ju ändå kul om man väl får ett läge och du ska överföra på dina barn och sånt där, att liksom, fan, vapnet tar där det ska ta.
Man får inte skjuta hare med 22.
Nej.
Precis, men han kanske skjuter något annat, men då är det, måste du ställa dig frågan, vill du att han ska bli den där unga cowboykillen, eller vill du att han ska bli en blasersnubbe? Du får välja lite där. Du har djävulen och ängeln
här. Eller köra Audi Q7 till godsia?
Ja.
Men hade du inte... Du hade tittat på någon, vad kallar?
Mm. Ja, det har jag gjort. Men jag kan inte riktigt bestämma mig.
Jag har ju en 22 halvautomat, ja. En Remington.
Hur går dina tankar, Kalle? Vad väljer du mellan?
Nej, men det är väl det. Alltså, jag väljer mellan de två grejerna. En som är som känns mer som ett som amerikanskt pojkvapen, alltså bruksigare, kanske bättre för alltså där när det är lammslakt här på gården, och sen väljer jag mellan det och något som faktiskt skjuter lite bra på lite längre håll. Alltså som är full size. Men berätta om din halvautomat, Anders.
Ja, den köpte jag av en kollega. Den skjuter inte så jättebra, tror jag. Den är så här jättekänd. Det tycker jag är stökigt. För jag har svin mycket 22 ammo hemma. Men av olika fabrikat.
Mm. Jag har jagat med din.
Ja. Sköt den bra då?
Nej.
Nej, bra. Tur. Ja, det hade ju varit jobbigare om den hade skjutit bra med dig. Nej, men den är så jävla känslig på vinkeln ammo man har i den. Alltså, skjuter man in den med en ammo, då måste du jaga med den ammon.
Och är det så här känsligt för vilken lott det är och sådär också?
Ja, men typ. Jag fattar mig inte på den riktigt. Men den är ganska rolig. Jag har en, brukar ha den i stugan och skjuta prick med grabbarna och sådär. Mm. Jag har jagat med den. Jag har ju skjutit ripa med den och sådär. Så att...
Jo, det är klart du har det. Ja.
Men nej, jag är väl inte jätteimponerad av den. Men samtidigt så använder jag den väldigt, väldigt sällan. Så att
ja.
Den får stå där. Så tar jag fram den på sommaren och så tränar jag lite grann med grabbarna och sen. Ja.
Men, nu ja. Nämner det här med vilken lott det var. Och det kanske kan förklara det. Nu är det synd att Lill-Ove inte är här. För det är väl den naturliga källan till kunskap i de här, när det gäller sånt. Men Lars, du kanske kan svara på vad betyder lott?
Nej, jag kan inte svara på. Jag menar du batch? Vilken produktionsbatch?
Ja, exakt.
Batch
då, exakt. Ja.
Nu har ju de flesta leverantörer väldigt jämn. Men givetvis... Och de som är skyttar och tränar jättemycket, de kör ju CCI 22 standard till exempel. Och de säger att de skjuter 500 eller 1000 skott. Då kan de faktiskt ha en lott eller en batch som avviker.
Mm. Alltså det är alltså när ammunitioner tillverkas vid olika tillfällen.
Ja, men precis. Eller olika maskiner. Eller, ja, det kan bli någonting. Men jag är nog inte, jag skjuter inte så mycket så jag kan bedöma det. Oftast fuckar man ju upp hjärnan, men då är det ju de mindre demoner som stökar och det är det ena till att så försöker man alltid skylla på grejerna. Men sen när man får ner på det så visar det sig som vanligt att det inte var grejerna.
Ja, men jag tappar nästan sugen när jag hör det där att gevär går olika med olika ammo och sånt där. Det är liksom för mycket för mig att hålla reda på. Det kanske är det här, ja, men, att jag säger att jag är utbränd också.
Men vad fan, jag tror inte vi behöver bry oss så mycket om det. Nej. Alltså... Det, tänk bara bort det där, för att du vinglar mer än vad ammon sprider mellan lotterna. Alltså du kommer vingla mer än vad den kommer sprida ändå.
Så. Just det.
Ja.
Sen vad det gäller inskjutning rent generellt så kan man ju bli galen på att du jagar klisterlappar på en bana. Men rent jaktmässigt, till där vi, eftersom vi inte tävlar i att skjuta på bana, rent jaktmässigt spelar det ju ingen roll om du sköt djuret på en klisterlapp eller inte. Det är tillräckligt fullt gott.
Ja, men det där är lite kul att skjuta klisterlappar också. När man väl skjuter klisterlappar.
Ja, det är bra för en inre tillfredsställelse.
Ja, det är det. Nej, men köp en... Jag vet inte vad jag ska säga, Kalle.
Köp mitt emellan.
Nej, det
blir varken hackat eller malet.
Nej, men köp...
Landet mellan mjölk.
Jag skulle säga så här nu har jag svängt. Köp en rejäl 22, för det kan du fortfarande använda på gården.
Köp Wiklunds.
Världens troligaste blocket. Alltså man har en podcast ihop och så pratar jättelänge om en grej och sen säljer man den.
Nej, ja precis. Nej, men köp en rejäl då.
Okej. Okay.
Ja.
Så får det bli. Som sagt ska vi ses nästa vecka för jakt på vårbock. Och nattjakt på vildsvin. Ja, det ska bli svinkul. Har ni jagat vårbock förut?
Ja, det har jag gjort.
Nej.
Inte jag heller.
Nej.
Du som är vårbockskondensören då, Anders. Är du snäll och berättar, vad är vårbock och varför jagar man den?
Ja, men jag ska försöka sammanfatta. Och då kommer det vara typ all min kunskap. Det kommer inte ta så jättelång tid här. Vad gällande vårbock. Vårbocken kom till efter Tjernobyl.
Mm-hmm.
man ville då skjuta bort, om jag fattar rätt, skjuta bort då bockarna så att det inte ska liksom vidareproduceras och liggas allt för mycket i bockskogen eller rådjursskogen. Och sprida det här becquerellen och det vidare, om jag fattar rätt.
Ja.
Och därav så är det då Uppland.
Men det är Gävleborg. 40 år sedan. Det är inte, de är inte samma bockar nu som då.
Nej, men nu har det väl också... Jag kommer till det. Lugnare.
Ja, okej. Okay. Mm,
då är det alltså Uppland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten.
Alltså där de där... mest hårt drabbade landskapen i Sverige. Mm,
precis.
Efter Tjernobyl. Ja.
Där drev ju molnet in och började regna där. Speciellt över Gävleborg och Västernorrland så var det ju som hårt tryck. Och då skulle man skjuta bort det där. Och då har det väl blivit en tradition nu att man får jaga vårbock där. Alltså jag fattar inte heller riktigt nu varför. Men då säger de ju att det gör ingen större skillnad på rådjursstammen att man jagar den här. Så att det är varken till eller från.
Okej, för jag trodde att det var att det finns skit i marken fortfarande som man inte vill att de ska hinna äta innan man skjuter dem och så här. Men det är inte det, utan det är en tradition bara.
Ja, men nu har det ju blivit det. Förut, ja. Jag tänker att nu kan det väl inte spela någon större roll om man skjuter dem i maj eller om man skjuter... Alltså, jag vet inte riktigt. Men jag tänker att nu har det blivit som en tradition att det ska vara vårbock och det har blivit en jakt i Sverige, i de här länen då. Så att det är svårt att ta bort den nu. Det är kanske lite, inte lika extremt som att ta bort älgjakten i september och starta den i... Alltså, men typ att det, jag tänker att det är så. Har ni någon annan tanke kring varför den fortfarande är kvar?
Jag googlar nu.
Jag tror att det är som du säger, Wiklund, att det är en tradition, jakttradition, och som jägarkåren vill ha kvar och gör det varken från eller till, så ja.
Nej, för jag hörde någonting, jag satt och pratade med en kompis, en inbiten rådjursjägare här uppe i Norrbotten här i helgen när jag var iväg, vi åkte skidor. Då satt han och snackade om att de vill ju införa det i fler län, vårboxjakten. Jägarförbundet ville det tydligen. För att det dödas fortfarande fler rådjur i trafikolyckor än vad det skjuts rådjur. Mm. Kan det stämma?
Ja, det låter rimligt.
Så att jakten rimligt. I sig påverkar inte rådjursstammen allt för mycket. Om jag förstår det rätt. Och framförallt inte bockjakten i maj. Men jag låter det vara lite osagt, men det är vad jag har hört i alla fall. Men anledningen är Tjernobyl i alla fall. Och vi ska då ner och träffas. Om än lite så här konstiga restriktioner. Det är ju inte läge att hålla på och sitta och kramas allihopa runt. Utan, men vi ska i alla fall träffas och jaga ute ihop. Vilket jag tycker ska bli svinroligt. Alltså verkligen, jag tycker att jag är helt så här spattig inför det.
Mer än vanligt?
Mer än vanligt, ja.
Kul.
Från den 1 maj till den 15 juni, jakt på vårbock tillåten i Uppsala län, Gävleborg, Västmanland, Västernorrland och Västerbotten. Detta har att göra med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 som har kommit att påverka oss än idag. Vinden som tog med sig ett moln med radioaktiva partiklar spred sedan ut på delar av svenska ostkusten, vilket gjorde att man senare upptäckte höga värden av becquerel i rådjuren inom de länen som hade påverkats av radioaktiviteten. Detta beror på att svampen, som är en av rådjurens födor, fick höga becquerelvärden inom dessa områden. År 1990 kom dock jakt på vårbock i dessa län att tillåtas då man upptäckte att becquerelhalten i köttet är som lägst under våren då bockarna inte hunnit få i sig så mycket svamp. Det här, jag gissar då att det är så fortfarande att de har högre becquerelhalter på hösten än på våren och att det är därför man fortfarande får jaga vårbock.
Då kan det vara. Men ja. Jag var ju inte så fel. Det här måste ni ändå säga att jag låg ganska bra till.
Ja, verkligen. Alltså det är klassisk C-nivå. Mer förväntar vi oss inte av dig, Pang Anders.
Nej, och ändå bara en ren killgissning liksom. Nej, det är inte. Men, nej, men det är en C. Ja, men det är jag nöjd med.
Ja. Ja, det är ändå bra. Ja, det ska bli kul att ses. Och det är ju också en väldigt härlig tid att komma ut. Det är därför bäverjakten är så härlig. För att man får komma ut de här magiska, ljusa vårkvällarna med fågelkvittret. Mm. Och bockjakten är faktiskt lite, alltså den 16 augusti, vanliga, den becquerelfyllda klassiska bockjakten som jag ägnar mig åt. Det är typ en av mina favoritjakter. Jag skulle kanske inte vilja hålla på med det liksom i flera månader, men att det är så här begränsad tid runt premiären, man smyger runt, man har koll innan, man går upp tidigt satan och smyger runt och ålar omkring och sådär. Det är sjukt mysigt, och att få göra det nu verkar ju helt... För bra för att vara sant nästan.
Ja, det känns ju så himla härlig jakt också, att man kan smyga runt och man kan sitta still. Och nu får vi se hur mycket folk, eller om alla vi ska jaga samtidigt, kanske det är svårt att smyga runt.
Jo.
Men vi har ju app Weant, kan vi kolla på och se vart vi är någonstans. Men ändå, då kanske man får mer sitta still. Men det jag har en liten fundering på är den helt okomplicerad bockjakten, vår bock?
Ja, men berätta, vad tänker du?
Nej, jag fattar inte, men jag har förstått liksom att det kanske inte är helt accepterat i jägarkåren. Kan det stämma? Nej.
Alltså, en grej som jag tänker på direkt är att just nu är ju rådjuren ute något satan på fälten.
Ja.
Alltså, ser du en vall? Alltså, jag körde ju från min gård till där jag är uppväxt. Det är 8 kilometer. Jag såg 50 rådjur här på där jag bor. Och det är ju helt sjukt mycket rådjur nu. Och så är det ju inte riktigt i augusti. Då är ju oftast brunsten över eller på gång att gå över. Och då drar sig bockarna tillbaka in i skogen. De kommer fortfarande ut. Och ibland har man tur att brunsten är lite sen och sådär, så man fortfarande kan locka på dem. Men nu är det ju som att de är ute efter vintern och hoppar omkring. Och, alltså det är som i USA nu när alla är vaccinerade. Att folk är helt galna. Så är ju rådjuren på våren. Och det känns lite... Alltså, det är väl bara för att man har något att jämföra med. Om det bara alltid har varit vårbockjakt i hela landet, då ska man väl inte tänka att det var något konstigt med det. Men det är ju något, när det finns alternativet så här, det kanske är något konstigt med det. Då tänker man att det kanske är konstigt att vi skjuter dem nu när de... Det är för lätt. Fattar ni?
Nu kommer du ju jinxa här. Nästa vecka. Ja, men, jag ser noll rådjur.
Ja, och, nej men okej. Ja, jag har ingen koll. Liksom. Det, här uppe är det snarare... jag ska inte säga tvärtom. Norrbotten är ju inte vår bock, men rådjursjakten i Norrbotten är ju typ som älgjakt nästan. Känns det lite som ibland. Att få, om man jagar med hund så får den upp något, då är det liksom det djuret. Ner hos dig kan man ju få stänkdjur hit och dit, och det är så mycket rådjur.
Ja.
Men samtidigt här uppe är de ju lite så här. De rådjur som finns, det är ju inte alltid de markägarna vill ju inte att man jagar rådjur, vissa, alltså de matar dem ju och tycker att de är så himla gulliga att titta på, så att det är inte helt accepterat att jaga rådjur heller.
Nej.
Men jag tänker också lite att att jag tycker att det är större att jaga rådjur än för er, liksom att det är bara...
Det pratar ju du och jag ofta om.
Ja, men jag och Lars tycker, jag ska inte säga jag, utan men att vi tar ju med oss alltså rådjuren hem och tycker att det är så jävla exklusivt att få jaga rådjur. Nu har jag ju bott nere i Uppsala i 10 år, och jag vet ju hur mycket rådjur det är, så att det blir ju... Men det blir ju en känsla när vi kommer att fy fan vad djur och vad härligt det är, liksom. Och så pratar man med er där nere, så är det liksom som att, ja, alltså... Rådjur är inte en sån stor grej, liksom.
Jag tycker att det är jättekul med, alltså, bockjakt tycker jag är fantastiskt. Jag tycker också väldigt mycket om köttet. Jag tycker rådjur är väldigt gott, men det är inte alla som gör det. Det smakar ju liksom lite levrigt, eller vad man ska säga.
Kalle, jag kommer ihåg när vi jagade, du, jag, Anders och Jens, tror jag, var sista såten. Och så ropade ni på radion att du kom med hund, va, över myren bakom en vall. Och så att det kom älg mot mig. Vi fick skjuta älg då, ju. Och så gick, alla satt ju spänt, och så gick det inte jättelångt, och så bara pang. Och jag var jätteglad, så bara, jag skjuter ett rådjur. Alla bara,
ja, men det där var ju helt sjukt. Har vi pratat om det i podden ens? Alltså, det var ju... Ja, men har vi inte det? Visst har vi snackat om det där?
Har vi det?
Ja, ja, när vi var nere i Sörmland och jagade, och så det fanns en älg kvar, och den fick vi skjuta. Det är ju som inte, verkar inte vara vardag där nere, liksom.
Nej.
Och sen kommer det på radion bara, vi har älg på benen, den går rakt emot dig, Lars. Ja. Så att det var ju som hela jävla jakten stannade ju upp, liksom. Man bara satt och, Lars har aldrig skjutit en älg. Han får rapportera att det går precis rakt emot dig med älg.
Och så för Kalles hund. Och Kalle rapporterar att han kommer. Du var ju inte långt ifrån mig när du kom med den älgen.
Nej.
Och så bara jag bara sitter och väntar, bara, vad fan, nu snart. Och så bara small det ju till utav helvete. Jag tänkte, yes, grattis, typ. Och så bara ligger en Lars fråga vidare. Ja, jag skjuter på ett rådjur här. Det är lite osäker på om det ligger. Man bara,
alla bara, jakten fortsätter.
Åh, herregud. Ja, men inte konstigt aldrig skjuter någon älg, den här Lars.
Nej, jag är rädd där. Alltså, vad fan är det med dig och älgar?
Nej, jag vet inte. Jag kanske ska börja jaga älg. Vad tror du om det?
Ja, det är bra.
Vänta nu. Fan, jag måste gå ut och säga till min hund. Du får vara med i podden här och vi tillsammans.
Oh, är det hunden?
Jag blir galen på henne, vet du. Hör ni hon? Hör du! Nu går det in. Så.
Nice tag content.
Ja. Live content.
Dyngmata mot staketet.
Peter kommer ringa dig direkt efter podden. Så ja.
Apropå Peter, jag har en grej jag vill berätta. Vi snackade ju förra veckans avsnitt om det här med alltså Peter Ekeström är det. Vi pratade förra veckans avsnitt om att vi sköt en bäver som vi inte fick tag på sen. Den sjönk. Och Peter hade lyssnat på det där och så sa vi så här, skämt att man ska ha en hund och så här. Då smsade Peter mig att han hade lyssnat och att han hade haft en springspaniel som apporterade allt i vatten. Mm-hmm. Alltså bäver, fågel, till och med en älgkalv hade den apporterat.
Jävla stark springspaniel, de släpar in en älgkalv.
Ja, och en gädda hade den också apporterat.
Men var det inte någon som skickade till oss på Instagram om apporterande, alltså en hund som apporterar bäver? Jo,
ja, det har jag missat.
Bilder och filmer och det. Filmer på en cool hund som...
Ja. Ja, det får vi lägga ut.
Det får vi göra.
Men jag ska säga med det med rådjuren bara. En anledning till att det har lite låg status är för att vi som jagar med hundar som vi jagar vildsvin med, alltså ställande hundar och även stötande hundar, alltså de här korsningarna och så, vi vill inte att de ska jaga rådjur, så därför så tycker vi inte att det är så kul när det är mycket rådjur i skogen, för att det är svårt för hundarna att välja bort.
Nej, men det förstår jag. Men jag tänker, då borde ju bockjakten vara en bra grej för er.
Ja, men verkligen inte... Ja, jag är för.
Men jag fattar, och det där är ju lite frustrerande, men jag förstår ju helt liksom att rådjur skjuter vi inte och sen bara sprutar ut rådjur i skogen när man står liksom.
Också rolig historia, Wiklund, när vi jagade med Henkan och med en drever, va? Vi jagade rådjur.
Jo,
och du,
jo.
Och jag satt ju på passet bredvid dig, du satt på hygget ovanför mig och så smalde. Och sen smalde, och sen smalde, och så sköt du satan. Jag vet inte hur många skott du sköt, 2 mag eller någonting.
Nej, men vad fan, så jävla många
skott. Ja, du sköt hur mycket som helst. Men du sköt gris.
Ja, det var faktiskt lite kul. Dreven drev, du var uppe i Norduppland och jagade. Och så drev den, och så stod jag på tygget, och kom det en hel... Det kom en 10 grisar kanske så här springande då, som stänkdjur liksom från drevet. Och så Henkas farsa var med, han är så inbiten rådjursjägare, hatar gris, alltså han är som rädd gris, han vill inte se, han vill inte ta i dem liksom. Men så alltså, jag dammade på den där grisen när jag fick ner en, och han bara kul, sa han på radion, kul, där small det. Jag bara, ja men jag skjuter så här, vad är det som ligger? Jag bara, en gris. Då var det bara tyst, han svarade inte på hela dagen, helt tyst. Han var så jävla besviken på mig, så. Ja, men ja. Nog om det var ju, men det är ju också lite, är ju grisjakt också nu när vi ska ner.
Det är just bara det, vi ska gå natten. Ja, det ska bli jävligt spännande. Vi får berätta allt om det i nästa veckas podd. Ja. Hörrni, vi är klara för idag.
Ja.
Om vi ska tack skicka med lyssna någonting, så är det underhåll era relationer, det är svinviktigt. Köp en full size 22 och vad ska vi ta med oss här från sista, att vi skjuter inte gris för drever.
Nej, precis. Och in och kolla på Ulf Lindroth och Rasmus Boström på Instagram och sådär om ni inte har gjort det.
Gör det. Följ oss på Instagram, snabela toppenjakt. Snabela? Ja, det blir så. Maila toppenjakt@gmail.com. Ha det så bra, var snälla mot varandra. Puss och kram!
Hej då, hej då!
Hej då, hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.